Då så ska jag läsa ur Apostlagärningarna, det andra kapitlet, verserna 24-40. Och jag vet inte vad ni har för vana nu för tiden, för det var ett tag sedan jag var här. Men jag vill, om ni orkar, att vi står upp. Så. Och det är Petrus som säger i sitt tal på pingstdagen. Men Gud löste Jesus ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Till David säger om honom: jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga. Och jag än mer, min kropp ska få vila med förtröstan. Du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige möta förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Fortsätter Petrus: mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven. Hans grav finns här än idag. Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse som han förutsade med orden: han lämnades inte i dödsriket och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av fadern har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: se till att ni blir räddade undan denna onda, eller att ni blir räddade undan detta onda släkte. Tack Herre för ditt ord. Och tack för din ande. Och jag ber att du skulle göra ditt ord levande i oss och förklara vad det är som du vill säga oss. Och hjälp oss att hålla fast vid dig och dina löften. I Jesu namn, amen. Så. I alla fyra evangelier så kan vi läsa om i början av evangelierna hur Johannes döparen sa det om Jesus att han var den som skulle döpa i anden. Så jag läser några verser här så att ni vet att det är sant det jag sa. Så i Markus, där står det, Markus 1:7-8: efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han ska döpa er med helig ande. Sen har vi nästan samma sak i Lukas evangeliet, Lukas 3:16. Men Johannes döparen svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och återigen, nästan samma sak i Matteus evangeliet: jag döper er med vatten för omvändelsens skull, säger Johannes döparen. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och enligt Johannes evangeliet vittnade Johannes döparen om Jesus och sa: jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Det är Johannes 1:33. Så alla fyra evangelier nämner det här, att den som kommer efter Johannes döparen ska döpa i anden. Och så vi har en förväntan att Jesus kommer att göra just det. För han är den som Johannes döparen talar om. Och uppenbarligen är det här någonting viktigt. Men sen när vi läser evangelierna, då hör vi ingenting om att Jesus döper någon i anden medan han är med sina lärjungar i Galileen. Vi följer honom i 3 år och vi hör ingenting om något andedop. Och sen blir han dödad. Och så hur blir det då med löftet att han skulle döpa med den heliga anden? Det är först vid den första kristna pingsten som Jesus döper i den heliga anden, som Petrus förklarar i det här talet som vi läste ur. När han säger: denne Jesus har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör. Det här att han har utgjutit den, det är samma som att Jesus döper där i anden. Jag fastnar lite för det här. Alltså, varför skulle Jesus ta emot den heliga anden av fadern innan han gett ut den? Och för Jesus var själv fylld av Guds heliga ande i hela sitt liv. Men sen när han dör så ger han anden till fadern igen och säger: fader, i dina händer överlämnar jag min ande, i Lukas 23:46. Så Jesus dog, men döden, som Petrus säger, kunde inte hålla honom i sitt grepp. Gud lät honom uppstå och gav honom åter anden för att ge den vidare till lärjungarna som hade samlats i Jerusalem. Och den här första kristna pingsten, det var en mycket minnesvärd dag säkert för alla som var där. Då lärjungarna fylldes av anden och de började tala på främmande språk som de inte hade studerat. Och människor som hade kommit hit från fjärran länder, de fattade vad lärjungarna sa. De talade som, ja men det är ju mitt språk du talar. Om man brukar tala om den första pingsten som kyrkans födelsedag, ni har nog hört det uttrycket, och det ligger mycket i det, att det är då som kyrkan kommer igång. Det är som början av den här världsvida missionen. Men det var inte bara vid den första kristna pingsten som Jesus fyllde sina efterföljare med sin ande. För Lukas berättar hur han gjorde det även efter detta tillfälle, exempelvis i Samarien och i staden Efesos, genom sina apostlar som då lade händer, som lade händerna på människor som hade kommit till tro på Jesus och bad för dem. Så Lukas skriver i Apostelgärningarna 19: medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. Alltså de hade kommit till tro redan. Och de svarade: vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Men vilket dop blir ni då döpta med, frågade Paulus. Och de svarade: Johannes dopet. Paulus sa: Johannes dop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade. Och tillsammans var det väl 12 män. Så samma sak händer med de här människorna i Efesos som hände med lärjungarna i Jerusalem den första kristna pingsten. Och jag tänker att när Lukas skrev Apostlagärningarna så var upplevelser som detta normen. Det var definitivt i alla fall idealet. Och jag tror att en anledning till att Lukas skriver om det här är att han vill ge alla kristna, oavsett vilket folk de tillhör, en förväntan om att bli döpt i anden. Så först blir man döpt in i Jesu församling, och därefter följer ett moment där någon ledare lägger händerna på den som har döpts för att förmedla till honom eller henne den heliga anden. Och det här är någonting som Paulus skriver mycket om, alltså den heliga anden. Så i Efeserbrevet står det: i Kristus har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skulle förlossas, för hans härlighet ska prisas. Ni har tagit emot den heliga ande som sigill. Jag tänker andedopet, det här mottagandet av den heliga anden, det måste ha varit en stark upplevelse. Så att den som hade blivit döpt i anden kom ihåg det och stärktes i sin tro. Och jag tror att det tidiga kristna andedopet var snarlikt andedop i som pingstkyrkor. Det förekommer även i missionssammanhang och ekumeniakyrkor. Pingstkyrkorna fick förstås sina förväntningar om hur andedopet skulle gå till från Nya Testamentet, ifrån Apostlagärningarna och ifrån det Paulus skriver. Så andedopet var en stark upplevelse av Guds närvaro och kunde komma till uttryck genom tungotal, då den som har blivit fylld av anden lovprisar Jesus med ord som är för honom obekanta. Ord som han upplever han själv inte genererar, utan kommer direkt från Gud. Så han fattar dem inte, men han fattar att han prisar Gud när han yttrar dem. Jesus fortsätter att gjuta ut sin ande över sitt folk än idag. Jesus sitter på faderns högra sida i himlen, men han förblir aktiv bland sitt folk, och han utrustar oss för tjänst. Men frågan är, som hur gör han det? Här har jag en liten historisk exkurs. Jag tycker det är kul. Men så, alltså, vad hände med andedopet? Jag tycker det är så, det är lite besynnerligt. Alltså, uppenbarligen var det här någonting jätteviktigt om alla fyra evangelierna nämner det. Och om Lukas tar upp det sen som tre gånger åtminstone i Apostlagärningarna. Så, vad hände sen? I katolska kyrkan på medeltiden så var konfirmation tänkt som en fortsättning av andedopet. Och den ursprungliga tanken var att i konfirmationen stärker Gud konfirmandens tro genom att ge honom eller henne den heliga anden. Så Paulus, han skriver i andra Korintierbrevet, kapitel 1, verserna 21-22: det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Här måste jag bara nämna att i den latinska bibelöversättningen som heter Vulgatan, som användes av katolska kyrkan i medeltiden och som används fortfarande idag i vissa församlingar, där börjar den här versen med orden, jag bara måste läsa för det är så kul: qui autem confirmat nos vobiscum in Christo. Så står det. Det är Gud som befäster. Det här ordet befäster på latin är confirmat. Och vårt ord konfirmation kommer just ifrån den här versen. Att konfirmanden, att Gud befäster konfirmanden i hans eller hennes tro. Ursprungligen var tanken att konfirmanden skulle bli påfylld av den heliga anden på något påtagligt sätt. Och jag vet inte, men kanske var den tidiga katolska konfirmationen snarlik pingstvänners andedop. Men över tid ändrades det. Så i Luthers tid och än idag så skulle katolska konfirmander först få undervisning i kristendomens grunder. Och sen under själva konfirmationsceremonin så gav biskopen dem en rituell smörjning i konsekrerad olivolja som skulle symbolisera och förmedla andens gåva. Allt var mycket ordnat och pampigt, men det verkar inte ha karaktäriserats av tungotal eller profeterande eller något sådant. Och Luther sen och hans kollega Philip Melanchthon, de tycker inte att den katolska konfirmationen fungerar. Så de tycker inte att det gav något resultat. De kunde inte se att konfirmanden fick någon av de nådegåvor som associerades med den heliga anden. Och därför avskaffade de konfirmationen. Det är ganska radikalt. Bara avskaffade den. Men sen efter flera hundra år så återinfördes konfirmationen som en rit i lutherska kyrkor. Men nu brukar fokus inte vara att Gud stärker konfirmandens tro genom att ge den heliga anden, utan det har snarare varit att konfirmanden bekräftar sitt dop i konfirmationen. Så nu har konfirmanden blivit subjekt istället för Gud. Men löftet om den heliga andens gåva gäller än idag. Men som jag upplever att problemet som Luther observerade består. Så hur, alltså, det är rimligt att utgå ifrån att Jesus vill fortfarande döpa människor i den heliga anden. Och att han kan göra det. Och troligtvis gör han det också. Men hur vet man om någon har blivit döpt i den heliga anden? Och ja, det är... Alltså man skulle kunna ta återigen pingstkyrkors andedop som norm och säga att om man vid bön om anden med handpåläggning börjar tala på något obegripligt språk, då har man blivit andedöpt. Problemet är, alltså det kan vara ett delvis ett korrekt svar, men problemet är att man kan bluffa. Att, som jag läste, det var flera år sedan, om någon kyrkoledare som berättade att som tonåring så låtsas hon vara andedöpt bara för att det var sånt socialt tryck på att man skulle tala i tungor. Så hon bara bluffade. Och det kan vara svårt för en utomstående att veta. Och sen är det också det att det finns de som är som andedöpte in i pingstkyrkors regler. Och sen så undrar man, ja, men vad hände sen med den heliga anden? Och där blir jag orolig liksom när jag tänker på några människor i Trumps närmaste krets som ber för honom och talar i tungor. Och som, hur kan man, alltså när han liksom har just sagt någonting redan dumt eller gjort någonting redan dumt. Liksom, vad har det här med den heliga anden att göra? Alltså lyssnar ni inte? Så det är... Ja, hur ska man förstå det? Och sen tänker jag att... Alltså jag tror inte att det är nödvändigt så att alla måste börja tala i tungor när de blir fyllda av den heliga anden. Även om det är det som apostelgärningarna berättar om och det som många miljoner har upplevt. För jag tror att den heliga anden berör människor på olika sätt. Att det är heliga anden som är suverän och han blåser vart han vill och hur han vill. Så jag är övertygad om i alla fall att den heliga anden kan leda människor utan att de har haft en upplevelse av andedop som är snarlik den i apostlagärningarna. Så det måste vi utgå ifrån. Så hur känner man igen den heliga anden? Ja, den heliga anden är samma som Jesu ande. För det är sin egen ande som Jesus ger oss. Anden vittnar om Jesus. Jesus är Messias, den kung som Gud hade utvalt. Och anden vittnade om Messias redan 1000 år före Jesu födelse när han inspirerade salmen som kung David skrev och som Petrus citerade i dagens text. Och anden vittnade om att Jesus var Guds son i samband med Jesu eget dop. Och på den här första pingsten så vittnade anden om att Jesus hade stigit upp ifrån de döda och sitter på Guds sida. Och anden fortsätter att vittna om Jesus än idag. Och anden ger mod och vishet att vittna om Jesus. Ni kommer ihåg när Jesus häktades så ville Petrus vara modig och följa honom ända till döden. Men sen så fegade han ur och förnekade att han ens kände Jesus. Men efter den första kristna pingsten så är Petrus en annan man. Och det här talet som vi läste ur är ett exempel på detta. Han är orädd. Nu är han beredd att följa Jesus ända in i döden. Och det är vad som händer i kyrkohistorien. Den som har fyllts av Jesu ande vågar vittna om honom oavsett konsekvenserna. Sen har Petrus också fått vishet av anden och han kan förklara hur olika gammaltestamentliga profetior har gått i uppfyllelse. Så jag tror inte att Jesus hade liksom berättat om just de här texterna för Petrus och de andra lärjungarna medan han var med dem i Galileen. Utan den heliga anden förmedlar här denna tolkning av de gammaltestamentliga texterna till Petrus medan han talade. Så anden ger tro. Så Petrus tal, det var bra tal, men människor kom till tro tack vare den heliga anden. Människor hade sett hur anden rörde sig bland folket. Och det var tack vare den heliga anden som orden träffade lyssnarna i hjärtat. Och sen, den heliga anden förmedlar Jesus kärlek till oss. När vi fylls av anden, då upplever vi att Jesus älskar oss och vi känner kärlek till Jesus. Och du känner kärlek till Guds församling, för vi är alla förenade i samma ande. Du känner Jesu närvaro. Du känner att du får komma honom nära. Och har du inte denna kärlek, då har du inte anden. Så jag tänker som det lättaste sättet att se om någon människa faktiskt har anden. Kanske har de fått den heliga anden en gång i tiden. Och kanske har de fått olika andegåvor. Kanske utöver de andegåvorna. Men har de inte kärleken kvar, då har de inte anden längre. Så Paulus skriver att du kan tala i tungor hur mycket som helst, men utan kärlek är du bara en skrällande symbol. Den kärlek till Jesus som anden förmedlar gör vidare att du känner ingen rädsla. För du vet att du är trygg hos Jesus även när du dör. För vi har fått från Gud en frid som övergår allt förstånd. Och anden försvarar oss när djävulen försöker anklaga oss. Och han påminner oss om att djävulen har inga rättigheter över den som tillhör Kristus. Och Jesus styrker oss genom sin ande. Paulus skriver, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så Jesus stärker oss och han visar eller hjälper oss känna att Gud älskar oss. Och då får jag vara jobbig och säga, men det betyder inte att vi är okej som vi är. För Gud vill ständigt omforma oss eller forma oss så att vi blir allt mer som Jesus. Det är en sån process som pågår livet ut och även därefter. Att vi växer och blir allt mer som Jesus. Så det kristna budskapet är aldrig att man ska omdefiniera sina synder och fortsätta leva som förr. Så, men om man upplever att allting är bra med en själv, då är det inte säkert att det är den heliga andens röst som man hör. Det kan hända att man då lyssnar på världens ande. Och det kan vara svårt att skilja dem åt. För både den heliga anden och världens ande gör så att man känner sig bra, åtminstone för ett kort tag. Gud ger förlåtelse och det är inte Gud som är anklagaren. Men för att bli förlåten måste man ångra sina synder och be om förlåtelse. Och därför vid slutet av det här talet så säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder, och då får ni den heliga anden som gåva. Så omvändelsedop kommer innan andedop. För att Jesu ande ska få ett hem i dig så måste Kristus befria dig från dina synder. Kanske det är länge sedan som du kom till tro, och det kan vara ett bra tillfälle att bereda mera rum för den heliga anden så att han kan vara mer aktiv i ditt liv. Och då som är första steget att kolla om det står rätt till emellan dig och Jesus. Börja med att rannsaka ditt samvete med hjälp av Nya testamentets ord och be om förlåtelse för dina synder. Vänd dig för trösten till Jesus. Gör dig av med allt som stör din relation till Gud. Och sen ber du om påfyllning av den heliga anden. Sen till sist ett kort förtydligande. Jesus ger oss sin ande inte främst för att vi ska må bra. Alltså Gud vill vi ska må bra. Men han vill stärka oss som människa. Han vill göra oss kvitt från allt det som tynger oss. Han vill befria oss, och han är den som befriar oss. Men han ger oss sin ande främst så att vi kan göra hans jobb. Anden stärker vår tro, och Jesus blir tydligt närvarande inom oss. Anden stärker vår kärlek till Jesus och kärleken till hans folk och till alla som han vill kalla till sig. Och anden sporrar oss till arbete. Och genom att låta Jesus arbeta genom oss så lär vi känna Jesus ännu mer. Vi lär känna Jesus genom att sprida hans rike. Vi blir som Jesus genom att sprida hans rike, genom att göra hans jobb. Genom att befria människor från allt som skiljer dem från Gud så kommer vi allt närmare som Jesus. Vi blir allt mer lika honom. Och detta gör vi genom den heliga anden. Så låt oss då be att vår Herre fyller oss med sin ande så att han kan arbeta genom oss och befria mänskligheten. Och när anden så arbetar genom oss, då mår vi bra på riktigt. Så låt oss be. Tack Herre för ditt ord. Tack för din ande. Tack för att du kom, för att du älskade oss och du ville befria oss från allting som skiljer oss ifrån dig och från Gud. Vi ber Herre att du skulle hjälpa oss och göra oss kvitt av allt det som stör vår relation till dig. Vi ber om förlåtelse för de gånger, för de saker som vi gjort som inte stämmer med din vilja. Och vi tackar dig för din nåd. Och vi tackar dig att vi kan komma till dig i tro och att du välkomnar oss. Att du inte vänder oss bort. Att du vill ha oss nära. Och vi kommer vara dig nära. Vi tackar dig Herre för din ande. Vi ber att du skulle fylla oss allt mer med din ande. Hjälp oss att bereda rum i oss. Hjälp oss bereda rum i församlingen för din ande så att du kan göra ditt arbete genom oss. Så att ditt rike kan växa, så att mer människor kan bli befriade och få den frälsning som du erbjuder. I Jesu namn. Amen.